Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext på söndagens exagesima. Så skriver evangelist Johannes i det 6:e kapitlet från den 60:e versen. Många av hans lärjungar som hörde det sa: det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda över detta och han sa till dem: tar ni anstöt av det här? Vad ska ni då säga när ni får se människosonen stiga upp dit där han redan var? Det är anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är ande och liv. Men det är några bland er som inte tror. Jesus visste från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han sa vidare: därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av fadern. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. Jesus sa det därför till de 12: inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Jesus svarade dem: har jag inte själv valt ut er 12 och en av er är en djävul? Han menade Judas, Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråda honom och han var en av de 12. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. I dagens text kommer vi in i en laddad situation. Texten inleds med att Jesu lärjungar säger till honom: det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Hans lärjungar var upprörda, eller som det egentligen står, de knorrade, mumlade eller klagade på vad han sa. Om inte vi vet vad Jesus sagt innan det här, så kanske inte vi riktigt förstår vad det handlar om. Därför ska vi se på texten i sitt sammanhang. Jesus hade farit över Galileiska sjön med sina lärjungar och mycket folk följde honom för att de såg de tecken som han gjorde. Det är 5000 män tillsammans med deras kvinnor och barn som han bespisar genom ett brödunder. Folket är entusiastiskt. Man tror att han är profeten som Moses hade talat om och vill göra honom till kung. Och därför drar han sig undan upp till berget. Sen på kvällen så far lärjungarna över sjön i riktning mot Kapernaum. Det blåste upp till storm, men Jesus kommer gående på vattnet och de kommer fram till stranden. På morgonen hade folket, och det handlade om tusentals, kommit över på samma sida om sjön med båtar och letade efter honom i Kapernaum. De ställer en fråga som han inte svarar på. Istället utmanar han dem att se efter det andliga istället för det jordiska. De hade frågat honom: när kom du hit? Och han svarar: amen, amen, säger ni, söker mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta bröden och blev mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. På honom har Gud, hans fader, satt sitt sigill. De är helt betagna av tanken att han är en profet större än Moses och att han precis som Moses skulle ge dem bröd från himlen. De vill ha tecken för att han skulle bevisa sig för dem. Men istället för att lyda deras begäran och tillfredsställa deras sinnen så håller han en mäktig predikan om Guds bröd. Jesus Kristus är Guds bröd. Han kommer från himlen och han ger människorna liv. Han avslöjar deras otro och han förklarar att de som kommer till honom är de som tror på honom. Och dessa som är de som fadern ger honom, dessa som tror har evigt liv. Judarna, står det, var mycket förargade över att han hade sagt: jag är det bröd som har kommit ner från himlen. De sa: den här Jesus, är han inte Josefs son och känner vi inte hans far och mor? Hur kan han då säga: jag har kommit ner från himlen? Jesus svarade dem: var inte upprörda. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna. De ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var en som lyssnar till fadern och lärt av honom kommer till mig. Han fortsätter att tala om sig själv som livets bröd. Och att man ska äta hans kött och dricka hans blod för att ha evigt liv. Det är i synagogan i Kartago som han talar. Och dagens text inleds med att förklara att inte bara judar i allmänhet utan också hans egna lärjungar snubblar och stöter sig med hans ord. Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Vi kan först konstatera att det faktum att han får tydliga signaler på att hans predikan inte går hem, det får honom inte att snygga till sin predikan, att förmildra den, att göra den mer lättsmält, utan han blir ännu skarpare och han konfronterar dem personligen med deras otro. Men vad är det i hans predikan som gör att de upplever det som ett hårt tal? Vissa tror att det är så enkelt att folket hänger upp sig på hans ord om att äta hans kött och dricka hans blod. Men långt tidigare i texten, innan han yttrade de orden, så hade de förargat sig. Han hade vägrat att ge dem fler tecken. Han hade sagt att han är Guds bröd som kommer ner från himlen. Och att han ger dem evigt liv. Han har sagt att tron på honom är någonting som Gud ger. Och att det är Gud som omvänder en människa. Han har sagt att man måste tro på honom för att ha evigt liv. Allt detta sammantaget skapar anstöt. Och inte mindre än 3 gånger i Johannes 6 så läser vi att de blev förargade. Att de mumlade mellan sig och blev upprörda. Man ska inte tänka att de inte förstod. För han förklarar tydligt att det inte handlar om vanligt ätande. Utan att det handlar om att tro på honom. När han talar om sig själv som det himmelska brödet. Men i den stund han förklarar att han själv är det bröd som kommer ner från himlen. Så förstår de att han gör anspråk på att vara Gud som blivit människa. Det är den verkliga anstöten. De kunde acceptera att Moses var sänd av Gud. Att han kunde tala om vägen till Gud. Men nu kommer en som inte bara säger att han är sänd av Gud. Utan en som kommer ner från himlen. Och att det är genom honom, inte genom någon annan, som vi har evigt liv. Med de orden så förklarar han att han är Gud och människa i en person. Folk kan acceptera profeter, men det är svårt att acceptera anspråk på att vara Gud och ett med fadern. Den kananiska kvinnan hade också svårt med det till en början. Ni minns att hon sa: inte är väl du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap. Och när han i Johannes 8 säger att han ger evigt liv, så säger judarna: är du större än vår fader Abraham? Han dog och profeterna är döda. Vem ger du dig ut för att vara? Han är själv större än Mose brödunder, som han förklarar: era fäder åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen är sånt att den som äter av det inte ska dö. Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det här brödet ska leva i evighet. Och anstöten minskas inte av att han tar äran av människor för deras omvändelse. Jesus förklarar när lärjungarna vänder sig ifrån honom: det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. De ord som jag talat till er är ande och liv. Men det är några bland er som inte tror. Jesus visste från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han sa vidare: Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av fadern. Om de trodde att medborgarskapet i Guds rike handlade om ett viljebeslut, om att bli övertygad genom bevis i tecken och under, eller genom den moraliska kraften i hans förkunnelse, så förklarar han att köttet, det vill säga sådana vi är av naturen, av födelsen, av oss själva, genom våra förnuft och känslor, inte kan gynna oss. De har helt fel. Det är inte till någon nytta alls. Ska en människa bli omvänd, komma till Gud, tro på honom, så att man blir hans barn, så fordras den helige andes verkan på människohjärtat. I lilla katekesen så lär oss Luther i förklaringen till den tredje trosartikeln: jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom, utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. Den helige ande fordras, som vi sagt, till en människas kallelse, omvändelse och tro. Och det dråpliga var ju att den helige ande var mycket mer närvarande än de kunde föreställa sig. Han verkade genom de ord som Jesus uttalar. Vad säger han? De ord som jag talar till er är ande och liv. Ändå blir inte alla omvända. Varför? För att de inte ville tillräckligt? För att de inte var tillräckligt goda? Nej, svarar han. Ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av fadern. Han har redan varit inne på det tidigare i samma kapitel när han förklarade: detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Alla som fadern ger mig, säger han också, kommer till mig. Nåden är en anstöt för den mänskliga känslan och det religiösa självberömmet, eftersom den förklarar att när det gäller frälsningen som drabbar människor, så handlar det inte om att man förhåller sig rätt, att man låter sig dragas, att man är en sökande människa, utan helt och hållet och till 100% om Guds dragande och Guds vilja. Nåden är också till anstöt för det mänskliga förnuftet, eftersom det blir omöjligt att förklara att om Gud vill att alla människor ska bli frälsta, och han är den enda orsaken bakom vår frälsning, och om ingenting gör någonting mer eller gör någon mer eller mindre lämpad för omvändelsen, om det inte finns någonting att berömma sig för inför Gud, varför blir då somliga omvända och andra inte? Frågetecken. Verbet ta anstöt på grekiska skandalizo är härlett ur substantivet skandalon, som helt enkelt betyder något man snubblar över. En stötesten. Hans ord var en stötesten. Men bara man låter dem vara en stötesten, att man tar anstöt, det vill säga betraktar dem som ett problem, inte tror dem, inte tar dem till hjärtat. Jag säger inte att man måste förstå dem. Den som tar anstöt, han förstår mycket väl vad han säger. Men istället för att vila på orden så snubblar man på dem och slår sig. Orden blir en sten man snubblar på istället för att bygga på. Det finns människor som inte stöter emot, tar anstöt av Jesu skandalon, Jesus stötesten. Han säger själv i Matteus 11:6: salig är den som inte tar anstöt av mig. Salig eller lycklig är hon Hon skjuter inte undan orden, utan hon tar dem till hjärtat och tröstar sig av dem. Och även om vi inte alltid förstår djupet och vidden av Jesu ord, så kan det för hjärtat, för det hjärta som är en god jord, det vill säga den som tar emot vad han säger, vara den största tröst och välsignelse. För om det är så illa med oss att köttet inte är till någon nytta, att vi inte kan hjälpa till med vår frälsning, att vi är syndiga i oss själva och hopplöst förlorade eftersom vi har brutit mot Guds bud och lag, då är det en tröst att Gud stannade inte kvar i sin himmel, utan lät sig födas och bli människa genom jungfrun Maria för att uppfylla Guds lag fullkomligt och för att på korset sona och betala för vår synd och skuld och ge oss evigt liv och evig rättfärdighet. Då tar vi inte anstöt av att Gud blir människa, utan ser det som vår högsta tröst. Hebreerbrevets författare skriver om judarna: Israel, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen, därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, som det står skrivet: jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall, men den som tror på honom skall inte stå där med skam. Romarbrevet 9, vers 31-33. Det är också en tröst att frälsningen är Guds verk till 100%. Inte bara att vi blir frälsta och omvända, utan också att vi bevaras i tron till livets slut. Om det hängde på vår medverkan, vår vilja eller vår kraft, hur skulle vi någonsin kunna veta att vi har gjort tillräckligt? Men idag förklarar Jesus att det handlar inte om dig och mig och din och min förmåga. Ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern. Så att vi tror och litar på att Jesus är vår frälsare, att hans blod är gjutet för vår skull, att vi har förlåtelsen genom honom, det är Guds verk. Och han har också lovat att bevara oss till livets slut när vi förblir i honom. Och som han själv säger: den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig. Johannes 6, vers 37 och vers 39. Att hjärtat i anstöten ändå var Kristi gudom, att Jesus är människa och Gud i en person, det ser vi tydligt när vi läser att judarna sa: den här Jesus, är inte han Josefs son? Och känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga: jag har kommit ner från himlen? Men inte bara judar i allmänhet tog anstöt. Och det här är allvaret som kommer närmare oss. Många av hans lärjungar som hörde det sa: det här är ett hårt tal. Vem står ut att höra det? Jesus förstod att hans lärjungar var upprörda av detta, och han sa till dem: tar ni anstöt av det här, vad ska ni då säga när ni får se människosonen stiga upp dit där han redan var? Till kretsen av dem som samlades kring Jesus fanns tre skikt. Dels judar i allmänhet som var nyfikna på Jesus på grund av de tecken och under han gjorde, och på grund av att han undervisade med auktoritet och inte som deras skriftlärare, Matteus 7:29. Och dels, det är alltså den större kretsen, och dels fanns det en stor krets med lärjungar. Ordet lärjunge, matetes, det betyder en som tar emot undervisning, en elev. Och dessa som följde Jesus under hans vandringar, som kallas lärjungar, de lyssnade på hans undervisning och bekände sig till honom. Så det fanns en större krets med lärjungar. Och så fanns det då den tredje kretsen, den inre kretsen, de 12 utvalda lärjungarna, apostlarna som de kallas. Men till den här yttre kretsen av lärjungar så fanns det alltså de som till det yttre såg ut att vara hans efterföljare, hans egna, men som i själva verket inte var det. Skenet bedrog, som aposteln förklarar i 1 Johannes brev, det 2 kapitlet och 19 versen. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Och i Apostlagärningarna 20, vers 30. Ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Det här är en skrämmande undervisning för Jesu lärjungar. Att det mitt i skaran som skulle vara hans egna finns människor som bara till det yttre hör till lärjungarna, men som egentligen inte är själ och hjärta med de övriga. Och vi frågar oss, men hur ska man kunna veta vilka som är hans lärjungar om man kan gömma sig i lärjungaskaran utan att egentligen höra till den? Ett sätt är det som dagens text visar. Jesus sa: men det är några bland er som inte tror. Jesus visste från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Han sa vidare: därför har jag sagt att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av fadern. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. Jesus sa det därför till de 12: inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade honom: herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Ser ni här att när det kommer till anstöt, när det kommer till den här stenen, stötestenen, då renas ibland det ädla guldet ifrån slaggen. Då visar det sig vilka som hör till Jesu lärjungar. Det är de som stannar kvar vid Jesus och hans ord. Det är de som inte tar anstört, utan som stannar kvar hos frälsaren trots att förkunnelsen är vass och sticker i ögonen. Och därför ska Kristi kyrka aldrig vässa av udden av hans ord, utan låta det ljuda trots att somliga tar anstört. För då visar sig vilka som egentligen hade trott, eller som är en sådd på stengrund, på hällen eller vid vägkanten. När vi idag låter anstöten stå kvar, så visar det sig att den är inte en lärjunge som inte tar emot hans ord. Den är inte en lärjunge som säger till exempel att brödet och vinet i nattvarden är bara bröd och vin och inte hans kropp och blod. Den är en lärjunge som säger att Kristi närvaro i nattvarden är ett hårt tal. Det är ett hårt tal av tro som han säger. Den hör inte till lärjungarna som säger att den som kommer till Jesus är den som vill det själv och samarbetar med Gud. För Jesus har sagt att det handlar om att bli dragen av fadern. Om det är ett uttryck för tillfällig svaghet att en lärjunge uttrycker sig på det sättet eller tror på det sättet, det vet vi inte. Det enda vi vet är att vi kan inte erkänna som en del i lärjungaskaran den som tar anstöt av Jesu ord. Ty han själv har sagt: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom, vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det är skrämmande när vi ser anstöten drar människor bort ifrån lärjungaskaran. Inte bara bland världens människor, utan också i den yttre kristenheten. Men också bland oss lutheraner finns stötestenar. Bara det faktum att man måste dra en gränslinje mellan dem som till det yttre bekänner Jesus och hans ord och dem som i praktiken gör det. Till exempel när man tolkar saker annorlunda än ordalydelsen. Det är för många lutheraner en stötesten. Att man måste dra en gränslinje. Eller när vi säger till exempel att man inte bör be tillsammans med eller fira nattvard tillsammans med dem som kallar sig lärjungar men som inte erkänner allt som Gud säger i sitt ord. Så kan det vara en yttre stötesten. En stötesten för lärjungarna. Men det finns också andra stötestenar. En helt motsatt stötesten. Det är det faktum att man inte kan skapa en ren lärjungaskara. En helt syndfri församling på jorden. Ja, att det kan dölja sig en Judas i de heligas församling ända till slutet, som dagens text visar. Jesus svarade dem, har inte jag själv valt ut er 12 och en av er är en djävul. Han menade Judas, Simon Iskariots son. Det var han som skulle förråda honom och han var en av de 12. Så ser ni här att trots att det finns 12 kvar så är fortfarande inte lärjungaskaran ren. Judas finns kvar. Trots att Jesus visste det. Och han skulle dela deras gemenskap. Deras måltider. Deras böner. Ända till slutet. Brödra gemenskapen. Det är de som stannar kring Jesus och hans ord. Inte gemenskapen av dem som har lyckats upprätthålla en perfekt kyrkogemenskap eller en perfekt kyrkotukt. Aposteln, han bryter inte kyrkogemenskapen med församlingen i Korint. Trots att kyrkotukten inte fungerade där. Utan han kallar dem Guds församling i Korint. De som helgats i Kristus Jesus. De kallade och heliga tillsammans med alla de som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herres Jesu Kristi namn. Första Korintierbrevet 1 och 2. I församlingen i Korint så hade man inte förmanat och drivit ut en som levde med sin fars hustru. Första Korintierbrevet 5 och 1. Men en församlings renlärighet avgörs inte om kyrkotukten fungerar. Korint lyssnade så småningom på Paulus råd. Och i sitt andra brev till församlingen så kunde man glädja sig åt att mannen lyssnade på förmaningen och omvände sig. Andra Korintierbrevet 2, vers 58. Paulus, han bröt inte med Korint för deras svaghet i tillämpningen av läran om kyrkotukt. För det första steget är ju nämligen inte brytandet utan förmaningen. Ja, svaghet, det är egentligen aldrig ett skäl att bryta med någon inom lärjungaskaran. Ja, kyrkotukten är inte ens ett tecken på en renlärd kyrka. I de lutherska bekännelseskrifterna i Konkordieboken så fördömer vi Schwenkfeldianernas lära, står det. Och vad lärde de? Jo, de lärde att den församling icke är rätt kristen där icke offentlig bandlysning eller laga, i lagordning företagen bandlysningsprocess förekommer. Alltså Schwenkfeldianerna hävdade att man är en falsk kyrka om man inte har en fungerande kyrkotukt. Men Concordia formen avvisar en sån uppfattning. Kyrkotukten är inte ett kännetecken på en rätt kyrka. Att kyrkotukt inte förekommer eller fungerar dåligt, det är inte bra. Men det är inte alls ett tecken på att det är en falsk kyrka. Om man ändå lär att kyrkotukt och förmaning ska finnas och att den är rätt och riktig. Det är bara i den stund en kyrka eller församling säger man ska inte förmana, man ska inte tillrättavisa, man ska inte utesluta. Det är då man kan misstänka att den är falsk. Och det är samma sak, man skulle kunna göra en jämförelse med mission och evangelisation. Vi ska ta en liten jämförelse på det här med svaghet. också i dessa avseenden så lär vi ju vad kyrkan och församlingen skall. Vi ska missionera, vi ska evangelisera. Men det faktum att vi inte lyckas tillräckligt bra, att vi inte är så duktiga utan vi har en svaghet här, det visar inte att vi är en falsk kyrka. Så länge vi lär att man ska syssla med mission, man ska syssla med evangelisation, så svaghet är inte tecken på att man är en irrlärig kyrka. Längtan efter den perfekta församlingen eller kyrkan är en längtan efter paradiset. Här på jorden, också i lärjungaskaran, kommer det att finnas svaghet och synd. Och ibland visar den sig när folk tar anstört och lämnar oss. Som lärjungarna gjorde i dagens text i Johannes 6. Ibland visar den sig inte alls. Och därför kan församlingens ringhet eller svaghet också bli till en anstöt, en stötesten för dem som söker någonting som är perfektare än de själva. Men Jesu lärjungaskara definieras inte av de andra lärjungarnas brister, utan i bekännelsen. Vilken bekännelse då? Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, tack för att du idag har påmint oss om skärpan och allvaret i ditt heliga ord. Tack för att du påmint oss om att det finns en anstöt i ditt heliga ord. Vi ber dig, Herre, att du hjälper oss så att anstöten i ditt ord inte driver någon ifrån vår lärjungaskara, vare sig det gäller undervisningen eller vår svaghet. Vi ber dig att du ska bevara vår församling och vår kyrka kring ditt heliga ord, eftersom vi inte kan gå någon annanstans än till där ditt ord förkunnas rent och klart. Amen.